Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Ibland blir det för mycket. Varken tid eller ork räcker till och stressen ligger där som en hinna dygnet runt. Jag vet inte om ni kan känna igen er i det, men jag har tyvärr hamnat där flera gånger och drabbats av utmattningssyndrom. Att känna när man är nära gränsen eller se signalerna kan vara svårt då livet rullar på, och många gånger kanske man älskar det man jobbar med och vill prestera eller räcka till för alla. Veckans gäst är David Vaskuri. Han är psykolog och specialist i psykologisk behandling, psykoterapi och har även skrivit boken Nära gränsen, så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Jag är nyfiken på så många saker kring det här, för även om jag vet att gränsen är där så lyckas jag ändå vid flera tillfällen snudda vid den. Men jag vill ju inte ens komma i närheten av den. Så jag tänker nu när sommaren är här och förhoppningsvis så kanske vi har semester, så tänker jag att det kan vara en bra tanke att fundera över hur kan vi göra om och göra rätt när vi sen är tillbaka till hösten. Att hitta ett mer hållbart sätt att leva. Så den här timmen har jag mycket att lära och hoppas även att ni får bra tips framöver som fyller våra dagar med det som gör oss gott och att vi inte pressar oss för hårt. Nu har jag dukat upp det, men vi fikar efteråt, tänker jag. För det är lite jobbigt att prata med
mat i munnen.
Med mat i munnen. Ja. Men varmt välkommen hit, David.
Tackar, tackar.
Det här är ju så spännande och jag är väldigt glad att du är här. För vi ska ju prata om det här med utmattning som rätt många hamnar i, tyvärr. Och med den boken som du har skrivit så vill du ju förhindra det. Vad är det som gör att att vi främst hamnar i utmattning?
Ja, men själva teorin och anledningen är att vi har något som heter det autonoma nervsystemet, och då har vi två olika lägen. Ett som heter det sympatiska nervsystemet, och det är det här med fight or flight-läget som man kallar det, kamp- eller flyktsystemet, som aktiveras när man är i en farlig situation. Så till exempel om det skulle komma in ett lejon här, då skulle båda våra sympatiska nervsystem, alltså fight or flight-lägen, triggas igång, och då skulle vi få stresshormoner, adrenalin och kortisol och sånt där. Men meningen är inte att vi ska vara där hela tiden, utan meningen från början är att vi ska vara där lite tag, springa ifrån den här farliga situationen, skydda oss, och sen hamnar vi i det här andra lugna systemet. Man kan kalla det för lugn- och ro-systemet eller det parasympatiska systemet. Och då har vi den här balansen och då blir man inte utmattad. Men det som händer vid utmattning är att vi är för mycket i det där springa ifrån farliga djurläget. Och är man det under flera månader eller liksom år, då blir det för mycket för hjärnan till slut. Och då börjar man få de här symptomen. Trötthet och minnesproblem och koncentrationsproblem och lätt irritation och kravkänslighet och sömnsvårigheter och allt det där som ingår i en utmattning. Men kort och gott så handlar det mycket om att man är för mycket i det ena systemet och man får inte tillräckligt med vila och återhämtning som man egentligen skulle behöva. Mm. Så det är det handlar om.
Men du sa att om man är i flera år, är det så att det liksom tar några år innan du hamnar i det?
Det behöver inte ta flera år. Om man kollar på kriterierna för utmattningssyndrom så står det 6 månaders stress. Så har man 6 månaders ökad stress plus de här symptomen som jag sa i 2 veckor. Och att de där symptomen går ut över ens fungerande tillräckligt mycket. Så att man kanske märker på jobbet att man funkar inte som vanligt. Eller man kanske är extra sur hemma så att man förstör sina relationer. Men när det börjar bli konsekvenser. Bokar man av de 3 delarna så att säga, då kallar man det för utmattningssyndrom. Sen har jag träffat personer som har stressat under ett par månader och har sådana symptom. Och då kanske de inte skulle enligt kriterierna uppfylla just den diagnosen, men de är ändå på väg dit, så att säga. Så att det behöver inte ta så lång tid att känna av det här, så att säga.
Nej, för jag har ju själv drabbats då ett par gånger av utmattning och kan ju säga att jag har ju haft så här, väldigt roliga jobb och väldigt aktiv och tycker att allting är superkul och gärna drar på. Tills det liksom är för sent. Och det tycker jag är den här svårigheten i att jag såg inga symptom eftersom det är inte bara det att det är stressfullt på ett negativt sätt utan det har ju varit stress på ett positivt sätt men jag har ändå hamnat där. Mm. Hur vanligt är det?
Nej, men det är supervanligt för att saken är att när man är stressad så behöver man inte må dåligt. Det kan vara kul om man kan vara stressad. Och det finns ju det här med, alltså det finns ju en positiv stress och det är när man känner sig stimulerad och man tycker att något är kul. Så det finns en viss stress som man har varje dag och som är positiv. Men den övergår till negativ när man då inte får in återhämtningen. Man kör på för många timmar i sträck, för många dagar i sträck. Man saknar stöd. Till exempel om man är i ett arbete så, och har för mycket så har man ingen man kan fråga hjälp om. Till exempel man känner sig ensam i det där. Och man saknar kontroll. Och kontroll innebär helt enkelt att man känner att ja, jag kommer fixa det här. Jag vet ungefär hur min vecka ser ut. Ibland kan det vara så när man inte har kontroll att det är alldeles för mycket, man ska släcka bränder hela tiden, det kommer nya saker, man tror inte att man kommer kunna lösa det. Så att det finns en positiv, men den kan övergå då till en negativ om man saknar de här tre delarna av stöd, kontroll och återhämtningsbiten. Och man brukar också säga att just att det finns en fara i stressen, för att när man har de här stresshormonerna, kortisol, adrenalin och allt det där, då blir man lite av en supermänniska för stunden. Man kan känna så här att ja, men jag fixar hur mycket som helst. Det finns inga gränser. Just för att det är det de här stresshormonerna gör med. Och det är för att man ska klara av de här farliga situationerna. Så då känner man mindre hunger. Man känner sig kanske extra skärpt. Man till och med känner mindre smärta för stunden. Immunförsvaret blir bättre för stunden har man sett. Så det finns liksom en tid då allting är extra bra. Men till slut så tömmer man de där depåerna om man då inte får den här återhämtningen. Och så blir det tvärtom, då blir man extra mycket sjuk, man blir extra trött, man känner extra mycket smärta, man blir extra känslig och kravkänslig och allting. Men
svårigheten är ju att se när återhämtningen behövs, för att det är också det systemet gör ju att jag kickas igång så mycket, så jag tycker inte att det känns som att jag behöver någon återhämtning. Nej, allting precis. Är ju superkul.
Nej men precis, jag förstår vad du menar. Och det är därför vi pratar så mycket om bland annat i boken, men när man pratar om stress generellt, att ha de här rutinerna, att man har... Jag pratar mycket om energiglaset i boken. Att man kan göra två saker. Ett, att fylla på energiglaset. Och ett, att begränsa hur mycket som tar från energiglaset. Och om man hela tiden har en bra rutin med att fylla på energiglaset. Att man tänker så här, varje timme så tar jag en paus. På lunchen, då jobbar jag inte. Jag tar bort mobilen. Efter en viss tid så kanske man slutar jobba. Om man får till den där rutinen av vad som fyller på energiglaset, så är det mindre risk att det blir tomt, så att säga. Så att det är en sån här grej man kan tänka att även om det är kul så ska man inte skippa den där pausen. Eller även om det är kul så ska man ändå gå och lägga sig.
Och det är de här små korta pauserna gör större skillnad än vad man tror, kanske?
Precis, man säger ju att sömnen är nummer ett återhämtningen, så det är den allra viktigaste. Men sen är det också återhämtning under dagen. Och då är det pauser gärna varje timme om man kan. Det behöver inte vara 20 minuter, det kan vara 5 minuter. Men sen är återhämtning väldigt mycket olika saker. Man vet att bara träffa vänner som man tycker om kan vara återhämtande i sig. Man vet också att meditation, träning. När man tränar blir man extra stressad under träningen. Men sen har man sett att man blir mindre stressad efter träningspasset. Så träningen är också bra på det sättet. Så det finns ganska mycket som är återhämtning. Men det viktiga är då att på något sätt tänka att det är någonting man ska få i sig kontinuerligt hela dagen. Ungefär som man tänker med mat, då tänker man frukost, lunch, middag. Man tänker inte säga äter när jag har lust för det mesta, då har man sina rutiner. Och lite samma med det här, att man får in sina återhämtningsrutiner som står där hela tiden. Inte att man gör det när man har lust, utan mer att det är bestämt från början, så att säga.
Just då, mer lägga in det som en typ en livsstil.
Precis.
För det är ju också någonting som jag har tänkt på, att när den här återhämtningen, de här korta återhämtningspauserna, är ju så mycket värt. För hur lång tid är återhämtningen om du väl har drabbats av utmattning?
Nej men precis, jag tror att du är helt inne på, så där tänker jag också. Just att man får tänka lite att det är ett maraton. Men man kommer jobba ganska många år, förhoppningsvis. Och vissa tänker, nej men jag måste vara så himla produktiv nu. Men man tänker väldigt kortsiktigt, för precis som du är inne på, om man väl då blir sjukskriven. Då tappar man ganska mycket tid där. Och då får man ta igen återhämtningen då istället. Och så är det en lång rehabprocess och så vidare och så vidare. Det kostar ju väldigt mycket för en själv att hamna där. Så att om man tänker, ja, jag kanske blir mindre produktiv nu. För jag tar de extra pauserna och slutar i tid och allt det där. Men ja, jag kommer slippa de där att vara borta i ett år sen, så att säga. Så att det, man vinner ju på det i längden, både hälsomässigt, men jag tänker också produktivitetsmässigt förmodligen.
Ja, för hur lång tid brukar man räkna med det? Kanske olika, det som är just det med återhämtningen efter att man har drabbats av utmattning.
Alltså det beror så mycket på vilken grad av utmattning. För att i den diagnosen så kan det vara så mycket olika. Det kan vara många som uppfyller kriterierna, men det kan vara så himla många olika allvarlighetsgrad. Så ibland träffar jag personer som uppfyller kriterierna och det räcker med att de är borta 2 veckor eller en månad. Och sen kan känna de, nej men nu känner jag mig fit for fight igen, och så går man tillbaka gradvis och gör lite förändring i arbetet och sådär. Men i vissa fall så har jag träffat personer som är borta mer än ett år och känner sig fortfarande lika, typ lika utmattade som från början eller nästan. Och känner inte att de kan komma tillbaka till arbetet. Så att det kan verkligen variera. Och man har sett att vissa personer kan ha symptom många år efter också.
Mm.
Just med det här med koncentrationen och minnet. Och, men man känner inte att man kommer tillbaka riktigt där man var från början. Fast man kanske ändå får att funka någorlunda så att man ändå kan jobba och sådär.
Och om man kommer tillbaka efter en sån här återhämtning, om säger det tar ett år. Och nästa gång man börjar jobba, är det risken då att drabbas av utmattning? Är den gränsen, ligger den närmare? Att man inte är lika tålig som man var innan?
Ja, det säger man med psykisk ohälsa generellt, att man har en större återfallsrisk med många diagnoser, även utmattning. Så har man varit där en gång, då har man lättare att hamna där igen. Sen exakt vad det beror på, om det är att man är extra känslig eller att det är att man inte bryter sina mönster, svårt att säga. För det som händer med många personer är att de tar det här på allvar just då, för att man nådde en botten, man känner, oj, dit vill jag aldrig mer, där vill jag aldrig mer hamna, för jag mår så himla dåligt. Men sen rehabiliterar man sig, man kommer tillbaka och sen börjar man känna sig normal igen och så börjar man ta på sig saker igen. Och sen glömmer man allt det där som man pratade om, återhämtning kanske i början och allt det där. Och så är man inne i samma karusell så att man, och sen når man den där botten igen då, så att säga, efter ett tag. För det är så otroligt lätt att tappa rutiner. För jag menar, vi är ju alltså, människor generellt är känslostyrda varelser. Så som du var inne på, något är kul eller kan ge kortsiktiga belöningar, då är det starkare än den här andra sidan som säger, ja, du borde vila nu. Det är svårt att tänka, ja, jag ska vila nu när man är inne i något kul, så att säga. Så att det är verkligen att man måste prioritera om och tänka att det här är lite resten av mitt liv. Och det låter ganska så här dramatiskt och stort på något sätt att tänka så. Men vill man ändra beteendemönster så måste man nästan tänka så här, jag ska tänka på det här varje dag resten av mitt liv och ta det på allvar och lägga återhämtningen som nummer ett före det andra då, kortsiktiga belöningar, prestation då, och allt det där som det ger, så att säga. Och det är inte helt lätt.
Nej, det är inte det. Många som är då presterare vill ju väldigt mycket, och upplevelsen tycker jag i alla fall av den perioden var ju så att om man sa såhär, nej men jag behöver vila, då kände man sig nästan lat.
Mm.
Men det handlar ju inte om att vara lat, utan det handlar ju någonstans om att också ta ansvar för att kunna prestera sen.
Nej men precis, för just det där med att vara lat, det kallar man, om man ska tänka KBT-språk, etikettering, liksom att man kallar sig själv för något negativt. Och det är väldigt många personer som stressar mycket som associerar återhämtning med något negativt. Precis som du är inne på, att man är lat. Man är inte produktiv. Man har en bild av att ska man ha ett bra liv eller att man ska vara en bra människa, då ska man liksom maxa och man ska fylla sin tid med jättemånga produktiva saker. Man ska hinna med väldigt mycket och göra väldigt bra ifrån sig och så där. Och då tänker man, aha, ska jag sitta där? Vad får jag ut av det? Men det handlar där om att tänka om, liksom att jo, produktivitet är bra. Går det inte dåligt att uppnå mål och så där. Det är klart att man mår bra av det och det är kul och det behövs. Men vi får inte nedvärdera att hjärnan behöver vila. Det behöver man liksom ändra förhållningssätt till och tänka att nej, man är inte lat. Och det där är ju en sån här grej som man inte lär sina barn ofta. För ofta är det ju mer, ja, men att man vill att barnen ska lyckas och man pratar om utbildning och jobb och prestationer. Men man glömmer bort ofta den här återhämtningsbiten, så vi har aldrig fått höra det ens. Man har fått höra, ja, men det är bra att borsta händerna och det är bra liksom, ja, att få in frukost, lunch, middag. Men vi har inte fått höra, ja, men tar du din återhämtningspaus eller? Så att det är inte så konstigt att vi inte vet om det, för vi har aldrig fått det tidigare.
Nej, och i skolan så sitter man och jobbar hjärnet i skolan, och sen har man också läxor när man kommer hem. Så att tiden för återhämtning är ju ganska knapp redan där.
Exakt.
Så att det blir ju nästan långa arbetsdagar redan från början, så att säga.
Precis, men barnen har det verkligen tufft på det sättet, att man sitter många timmar. Sen kommer man hem, och när man tänker att man kanske skulle då få någon sorts återhämtning, så ska man sitta där med någon läxa på kvällen. Och det blir både en stress för barnen och också för föräldrarna som då ska tjata eller sitta bredvid. Och de har jobbat hela dagen och skulle också behöva återhämtning. Så sitter man där och liksom med kravfyllda aktiviteter även på kvällen. Sådär.
Men kan man se vilka typ av personligheter som drabbas av det här? Alltså jag tänker så här, presterare, föräldrar, ADHD, alltså så här... Kan man se de grupperna?
Nej, men som jag har förstått det så är ADHD överrepresenterat. För att det ingår i diagnosen just det här att det ingår att man är hyperaktiv och impulsiv. Alltså att man hoppar på saker utan att tänka långsiktigt. Och hyperaktiviteten gör att man är igång mycket. Och även det med brist med struktur kan också ställa till det. För då blir det svårt att få in återhämtningspauser om man känner en brist med det här med schemaläggning och struktur och de här bitarna. Så där. Men annars också... personer, om man tänker i personlighet så brukar man prata om så här fem olika faktorer. Då finns det en faktor, de brukar dras på engelska, den heter agreeableness. Så att om man har högt på det, då är man väldigt så här vänlig och sympatisk. Man säger ja mycket. Och de personerna riskerar också ofta att bli utbrända i och med att man tar på sig för mycket. Man säger ja till arbetsuppgifter, man säger ja till det mesta och så vidare. Sen också personer som söker mycket bekräftelse genom duktighet. Liksom att man vill vara duktig inför andra, duktig inför sig själv. För att när man ska sätta gränser eller få in återhämtning så kräver det att man säger nej. Det kräver att, och då går man ju mot det där. Då blir det en risk att, åh nej, men tänk om de inte tycker om mig. Eller tänk om de tycker att jag inte är duktig när jag inte får lika mycket gjort. Så att det blir verkligen en kamp mot en själv. Ja, men vad finns det mer? Duktighet?
Och sen, jag vet, när jag gick ledarskapskurs så pratade vi om extern och intern. Mm. Alltså externa personer är de som ber om hjälp. Det är de som säger, har behov av att höra utifrån att är du nöjd med mitt jobb? Medan de interna är mer så här, vill känna själv att man har gjort ett bra jobb. Löser problemen själv utan att besvära andra. Och då pratade man om att den typen av person också lättare drabbas av utmattning. För att den externa säger ju till när den behöver hjälp.
Ja.
Om vi tittar på boken så är det ju, det här är ju då verktyg som vi kan få användning av för att inte drabbas av utmattning. Och du börjar med prata om det här med grundstenar. Hur skulle du beskriva de här grundstenarna? Vilka är de?
Grundstenarna i, jag tar upp den här livskompassen som jag tycker är väldigt bra i boken där. Och den tar upp olika delar som är sådana här viktiga tårtbitar som man har sett på gruppnivå som är viktiga för alla människor för att må bra. Och där har vi bland annat relationer, du är en, och där ingår allt från vänner, kollegor, partner, familjerelationer och så vidare. Sen har vi sysselsättningen, alltså jobb eller plugg, det man gör på dagarna. Sen har vi hälsan, och där ingår sömnen som vi var inne på, motionen, kosten, alkoholvanor, meditation, yoga, mindfulness, alltså allt som har med hälsan att göra. Och sen har vi fritidsintressen och hobbyn och ja, det man gör på fritiden helt enkelt. Och då har man sett att alla de här tårtbitarna är jätteviktiga att få in. Sen är det olika för olika personer olika viktigt. Är det någon som är väldigt introvert lagd så kanske den inte värdesätter relationen lika mycket som någon som är jätteextrovert. Men den behövs ändå så att säga. Och när man gör den där, då ser man ju ganska klart och tydligt hur, ja, men vilka tårtbitar man är mindre nöjd med, vilka man behöver förbättra, vilka som kanske får för mycket utrymme, vilka som får för lite utrymme. Och man kan också jobba med den på andra sätt, just att fråga sig själv, vad vill jag i det här området långsiktigt? Vem vill jag vara? Vad vill jag uppnå? Men när man gör den och börjar reflektera så märker man ofta att man hittar saker där som behöver ändras.
Ja, alltså jag började ju skratta när jag läste boken och kom till den här kompassen. För då tänkte jag att för det är ju jämnt fördelat då när man ser kompassen i boken, och så är, för det har ju övningar egentligen i alla kapitel som man kan få väldigt effektivt, och när den där kompassen dök upp, då började jag ju skratta, för jag insåg att jag har gjort fel balans såklart liksom. Men det blev väldigt tydligt i det att, för där ska man också då sätta så här, 1 för det som inte ger energi och 10 för det som är det som verkligen ger energi. Men också tänkte jag just det att man lägger då, hur mycket tid lägger på någonting? Är det någonting som är låg energi eller är en hög energi? Och då ger det ju verkligen ett tydligt tecken på sånt som jag kanske inte annars hade sett. Mm. Så att vikten av att sätta sig ner och skriva ner för att hjälpa sig själv till att hitta rätt balans i livet. Mm. Hur skulle du säga att nu, för jag tänker nu är det sommar och nu kommer vi tillbaka då till jobbet i hösten och förhoppningsvis har man lite semester i sommar. Mm. Vad är det som är viktigt att se över just kring den här balansen? För jobba behöver vi ju.
Ja, exakt.
Men det är kanske så att ibland att jobbet inte ligger så högt på den skalan heller.
Mm. Mm. Nej, men precis. Nej, men jag skulle säga att ja, men jättebra att tänka framåt så som du säger, just att tänka hösten och liksom tänka framåt, för att det är där man kan göra förändringen. För ofta är det så att man tar på sig de här projekten några månader innan kanske till och med, och sen ska man påbörja dem, genomföra dem, och sen har man liksom 5-10 stycken parallellt eller vad det nu är. Så att tänka framåt är jättebra. Men det jag tänker, något som jag också tar upp i boken som hör ihop med livskompassen och balansen, det är att tänka lite veckoschemas basis. Att tänka lite grann, okej, de här tårtbitarna som jag får in där, hur får jag in dem i mitt veckoschema helt enkelt? Så här, mellan vilka tider jobbar jag? För precis som du var inne på, vi kan inte välja att inte jobba. Eller de flesta kan inte det i alla fall. Och man kan tänka att måste, borde, en krav, det är det som tar energi då. Medan det jag vill göra, har lust att göra, är oftast det som ger. Fast inte helt och hållet så, för man kan också vilja göra stressiga saker. Men till viss del kan man tänka så där, måste, borde, en krav. Men om man då har en dag med mycket bosten, borde en krav med arbetet och så vidare, och tänker, okej, hur får jag in återhämtningen på efteråt? Hur får jag in mitt träningspass eller yogapass eller mindfulness eller promenad eller ringa en vän eller laga någon god mat eller göra någonting? Så att om man har planerat innan hur veckan ser ut, då är det lättare att man följer det där schemat. För att om man bara låter känslorna styra, så är det lätt att det till slut faller bort igen, så att säga, som det alltid gjort innan. Så att det gäller någonstans att bestämma sig, okay, nu ska jag göra annorlunda. Nu ska jag få in de här tårtbiten i livskompassen i det här veckoschemat, och jag ska verkligen försöka följa det en dag i taget så gott jag kan.
Och det kan man ju göra, jag tänker på, jag som har kalendern i mobilen till exempel, den kan man ju färglägga.
Just det.
Så om man tittar på veckovis så kan man ju lägga en färg för det som ger energi och det som kanske tar energi.
Just
och så kan man ju lätt genom färgerna också se,
ja,
är det rätt balans i de här färgerna nu?
Ja,
eller?
Men exakt.
Eller är det illrött eller nu? Vad det kan vara som är varning att det inte ska vara för mycket.
Ja, men jättebra förslag.
Någonting du påpekar där också, så här, rädsla och stolthet.
Mm.
Hur kommer det in i den här balansen eller risken för utmattning?
Mm. Men ofta finns ju någon sorts rädsla i grunden. Och det kan vara en rädsla för att inte duga. Det kan vara en rädsla för att inte bli omtyckt. Och det jobbar man ju ofta med i en terapi. Då, att man går tillbaka till, vart kommer de här dragen ifrån? Så varför är jag själv uppoffrande? Eller varför är jag, vill jag vara så himla duktig hela tiden? Och det är ju arv och miljö, så man kan inte säga att allting handlar om föräldrarna hela tiden. Men till viss del så kan det ofta göra att det kanske var så att man ens egna föräldrar presterade mycket, och så ville barnet härma föräldrarna, eller att man blev sedd när man gjorde någonting bra, och så skapar man en sån identitet och en sån roll efter det. Så att, och så finns en rädsla för att om jag inte gör det, så kanske inte mina föräldrar tycker om mig, eller om jag inte gör det så är jag dålig och så vidare. Men det man märker ofta när man börjar jobba med det här och få balans och sätta gränser, är att man märker att man har förstorat upp det. Alltså att folk tycker inte mycket sämre om en för att man inte gjorde en extra sak eller sa nej till en grej. För att folk är inte, alltså det är inte så svartvitt som man har målat upp det ofta. Och ofta får man en bättre respons. Så det handlar mycket om att testa. Våga konfrontera sina rädslor och våga göra de här sakerna som jag jobbar med. Men det grundar sig ofta i någon typ av rädsla. Sen det här med stolthet. Alltså man har ju sett en koppling mellan att få känna sig stolt och självkänsla. Att personer med låg självkänsla tillåter sig inte att känna sig stolt över saker. Alltså att även om någon säger så här, men det där var jättebra. Nej, men så bra var det inte, tänker de. Alltså att det är någon kritisk tanke, och man måste alltid göra lite till. Ja, jag kunde ha gjort lite mer, så att säga. Men just att få känna sig stolt och nöjd med det man gjorde, det måste inte alltid vara en jakt på nästa grej, utan att man får tillåta sig att känna sig stolt och ge sig själv lite cred och fira något bra man har gjort. Det tänker jag en jätteviktig del.
Det och det är också en sån sak att kunna känna sig stolt över sig själv. Egentligen också utan att någon säger det till en.
Just det.
Utan att känna så här, gjorde jag ett bra jobb nu? Ja, det gjorde jag. Ja. Alltså för att ibland kan vi också gå och förvänta oss saker av andra att få höra. Och så får vi inte höra det, då lägger vi skuld på oss själva för det.
Just det.
Men de är ju någon helt annanstans och tänker på någonting annat. Inte för att du inte gjorde ett bra jobb, utan för att de är upptagna med det de gör.
Mm.
Och då missar du den stoltheten. Men om du känner att vi kan också känna lite mer, våga känna lite mer i oss själva. Att,
ja,
men jag känner mig stolt över det jag har gjort.
Ja.
För det handlar väl om att minska stressen.
Ja, men jag håller med till 100%. Och det du är inne på, man pratar mycket om självdialogen i terapi. Det finns ju till och med en metod som heter self-compassion therapy. Men då har man sett att självkritik, just tvärtom till att vara stolt mot sig själv och tänka att jag borde göra bättre. Det triggar vårt sympatiska nervsystem som jag var inne på förut. Så man har sett liksom en koppling mellan att det här, att jag gjorde inte tillräckligt bra, och fight or flight-läget. Och precis tvärtom, precis som du är inne på, att tillåta sig vara stolt över sig själv och säga, men jag gjorde det bra. Jag behöver inte föra av alla andra. Jag vet att jag gjorde det jag kunde, jag gjorde det bra. Det triggar istället det lugna systemet. Så jag tror det ligger jättemycket i det du säger där.
För det i grund och botten handlar ju om det här, minska stressen på olika sätt.
Ja.
Kärnvärden är du inne på.
Just det, kärnvärdena är... Det handlar om vem man vill vara innerst inne. Ungefär som principer. Till exempel att om man vill vara ärlig eller man vill vara varm eller generös eller snäll eller hjälpsam. Det är liksom kärnvärden. Sen kan vi inte alltid leva efter våra kärnvärden, för vi har ju våra automatiska responser. Ett exempel skulle kunna vara ens kärnvärde är, jo men jag vill vara en varm och kärleksfull förälder. Men sen kanske man kommer hem och så har man stressat en hel dag och inte hunnit äta. Och så har man kanske kort stubin och så blir man jätteirriterad. Och just då var man inte i samklang med sitt kärnvärde, utan då tog responsen över att man blev triggad och man kanske var lite för snabb och impulsiv och så vidare. Men genom, och jag menar inte att man ska liksom försöka att vara 100% i sina kärnvärden, för det är ingen som kan det, så att säga. Men genom att börja reflektera över dem och tänka på dem, då kan man börja hitta dem mer än en person som aldrig reflekterar över dem. För det finns ju personer som bara kör på hela tiden, som aldrig ens tänker i de banorna, just, men vänta, vad är mina kärnvärden egentligen? Men det handlar någonstans om att försöka hitta, vem vill jag vara innerst inne? Om jag kollar tillbaka på mitt liv när jag är 80. Så här, hur vill jag ha levt? Vem vill jag ha varit? Och då märker man ofta att i de situationerna där brukar jag faktiskt bete mig så där. Och det där är inte den jag egentligen vill vara. Okej, hur kan jag göra nästa gång? Och så där. Så att det är mycket det handlar om, att försöka hitta sig själv.
Ja, för det är många som inte ens, alltså ska inte säga, vet vem man är. Utan att det har blivit en, vi är så måna om att andra ska tycka om en, så att vi glömmer lite grann bort utifrån vad är det jag är själv.
Mm, mm.
Och där handlar det om också att bryta någon mönster i det.
Mm.
Och det kan ju vara svårt.
Ja.
Så hur ska man göra? Ska man sätta sig ner så här och titta på, vem är jag idag och vem är det jag vill vara idag? Eller vad står jag för utan att påverkas av andras tyckande och tänkande eller varande?
Mm. Precis, ungefär så. Att man kan använda sig till exempel av livskompassen där. Och så kan man fundera i varje område, arbete och relationer och alla de här olika tårtbitarna. Vem vill det vara i varje område? Och då kanske man märker att på hälsotårtbiten, då har man tagit in, jag vill ha mina pauser till exempel, jag vill ha egen tid. Och då kanske den är i konflikt med någon annan tårtbitar, som är att jag vill vara en schysst vän. Så ibland hamnar de också i konflikt med varandra, så får man fundera, vilken är viktigast just nu för mig? Men i alla fall att börja med att skriva ner och också få fram situationer när man tycker att man inte är där. Och då märker man kanske att på jobbet så vill jag vara ärlig, men jag brukar vara självuppoffrande och säga ja väldigt mycket. Jag går in och är lite för people pleaser där egentligen. Och det ger en stress. Och då skulle jag säga att gradvis börja träna, för man kan inte liksom gå från en sak till en annan på en dag, så att säga. Det är inte rimligt. Men man kan börja med små saker. Man kanske kan säga istället för ja direkt, jag ska fundera på det, jag återkommer, till exempel. Så att det finns sådana här knep, men det handlar mycket, det är det vi jobbar mycket i terapi, att hur gör man de här sakerna gradvis? Så man behöver inte börja med den allra svåraste saken direkt, utan att man gör det lite smått, med att man tänker riktning. Jag ska jobba åt det här hållet. och våga vara mer ärlig på jobbet till exempel.
Men kan det också handla då om att när man är på jobbet känner att om jag säger ja till någonting så känner jag själv att alltså, det här känns inte okej. Att jag också stannar upp och reflekterar över den känslan, att varför känner jag så här just nu?
Absolut.
För att det är oftast då man kanske kan komma till grund med vad är det känslan är.
Ja, exakt. Nej, men det där är jättebra. Och i boken tar jag upp det i något kapitel, just situationsanalyser. Det är lite så här grunden om när man går i KBT, då får man ett papper med så här att man ska skriva ner jobbiga situationer. Och det är en superbra idé. Och då finns det en mall, det finns så många varianter, men den är just att skriva ner, okej, vad var det som triggade det? Jo, det var till exempel att den sa så och så. Okej, vad fick jag för tankar och känslor och kroppsförnimmelser? Och då får man för det, ja, jag tänkte så, jag kände så. Okej, och så det kändes så här i kroppen. Och sätta ord på känslan då. Vad jag är, vad jag är ledsen, vad jag är rädd. Kände jag skam till exempel. Och sen har vi beteendet då. Vad gjorde jag? Jag kanske sa ja ändå. Jag var inte sann mot mina känslor, utan jag sa ja ändå. Och sen har vi konsekvenser på kort och lång sikt. Tyvärr kan ibland den här beteenden ge en kortsiktig positiv konsekvens, och det är att man slipper en besviken person och man kanske till och med får men bra jobbat. Sådär. Så att man får någonting, men den känns ändå inte riktigt bra, för att det var inte det. Man var inte i enlighet med sina kärnvärden så att säga. Och sen har vi den långsiktiga konsekvensen som är att ja, det här kommer bara fortsätta. Man kommer hamna i samma loop om och om igen tills man bryter den. Men anledningen till att man inte bryter den är att den är kortsiktigt enklare.
Ja, för det är den som är svår. Alltså, ja. Det är ändå så att man ser att någon blir glad över att man säger ja, fast man egentligen inte känner att det är tid. Hur ska man stå över den?
Ja.
Att, jag försöker tänka att okej, om jag säger nej till det här så säger jag ja till någonting annat.
Just det.
Att jag inte blir en nej-sägare utan att jag... Men jag tycker fortfarande att det är svårt.
Ja, och det handlar ju inte heller om att så här, säga nej till allt och bli någon som aldrig, för då det är ju inte det som är grejen. Men just att se nej när det inte känns rätt av olika anledningar. Jag ville verkligen inte det här, eller egentligen behövde jag vila eller och sådär. Men jag tror att det handlar mycket också om att inte ta för mycket ansvar för den andra känslor. Det är klart att det är bra att vara omtänksam och vilja att andra blir nöjda. Men ska jag göra det när det är på bekostnad av mig själv? Och hur bra blir det då? Liksom att jag sa ja för den skull, men jag var där och ville inte vara där. Vill den ens att jag ska vara där om jag inte ens vill vara där egentligen? Så det blir någonstans att man på något sätt går in och tar ansvar för den andra känslor. Och det blir någon sorts självuppoffring i det där. Men det är en balansgång. Så, ja, men när är man bara snäll och när blir man självuppoffrande? Det måste man känna i sig själv. Vart går den här gränsen? Så att säga.
Och där är också, tycker jag, intressant. Om jag skulle fråga någon om hjälp som faktiskt sitter i skiten just då och säger, vet du vad, jag är jätteledsen men jag hinner inte. Ja. Och då blir jag ju bara glad, vad skönt att de är ärlig gentemot mig. Det inbjuder ju mig också att vara ärlig, och jag blir ju inte sur på någon.
Nej.
Men däremot hade jag vetat att den hade tackat ja och hjälpt mig, och sen hade jag fattat efteråt att den hade mått ganska dåligt av det, just för att den inte hann ner andra.
Ja. Ja.
Så det finns ju en ärlighet också som vi kanske ska våga lita på varandra mer.
Ja, absolut.
För jag tyckte det var lättare att tänka, om jag är ärlig i det här så kanske jag kan inspirera någon annan. Ja. För då blev det på något sätt att jag lurar mig själv till att då är jag ju snäll mot någon annan också.
Ja, exakt. Nej, men jag håller med dig. Jag tror verkligen att det ligger mycket i det du säger. Att, och att man har målat upp, man har byggt upp någonting i ens egna tankar. Att man tänker att jag kommer säga nej och den kommer tänka så och så och så. Men mina tankar och vad den tänker, det kan ju vara en tankefälla. Det kan liksom vara att man går in i något man kallar för tankeläsning. Att man tänker att den andra tänker massa saker. Det vet man ju inte. Man kanske sa nej och så målar man upp, oj, nu är den superbesviken och den är jättesur. Men den kanske släppte det efter 5 minuter och förstod det till 100% och tänkte inte mer på det. Så att det är också en intressant grej, och som jag tar upp mycket i boken, med tankar. Att fråga sig själv, har jag bevis för mina tankar? Har jag belägg för det här? Eller är det föreställningar? Väldigt ofta märker man att när man börjar fråga sig själv, har jag bevis för det här, märker man, nej, jag har ju faktiskt inte det. Utan det här är en hypotes, det här är något jag håller på att gissa och hitta på just nu. Men jag tror nästan att det är fakta i stunden, fast det är inte det egentligen.
Men där finns det också att om man då, när man hanterar de här sakerna i det dagliga livet och inte kanske tänka utifrån andras perspektiv, utan titta på sin egen, så handlar det också mycket om att hitta en meningsfullhet. Och där kan ju många fråga sig så här, och det har jag väl gjort, vad fan är meningen med livet liksom? Och någonstans, meningen är ju någonting du skapar själv, eller? Alltså att man skapar en mening med livet och inte väntar in att någon ska Vad betyder meningsfullhet för sitt välmående?
Nej, men meningsfullhet är jätteviktigt, för att det är just det här, det finns en gren inom psykologin som heter existentiell terapi som handlar mycket om det här mening med livet och riktning och vem vill jag vara. Och då har man sett just att det här med kärnvärden är viktigt. Vem vill jag vara? Det skapar en mening att leva i enlighet med kärnvärdena. Men det handlar om att söka hos sig själv i den här livskompassen någonstans. Ja, men vad känns kul och meningsfullt för mig i jobbet? Vem vill jag vara som förälder eller vän? Vad vill jag göra? Men jag är inne på ditt spår också, att just att man skapar det själv. Det är ingenting som, jag tror inte att det kommer komma utifrån, utan man får hela tiden söka och känna efter. Ja, vad känns meningsfullt? Vad känns inte meningsfullt? Och när man söker det så märker man ju skillnad, och så får man försöka ta stegen i den riktningen, så att säga.
Men det kan också vara svårt, tycker jag, för att jag är i en period i livet där eller var för ett år sedan, när jag inte liksom hade något fast jobb. Alltså jag har ju mina små projekt och barnen börjar bli stora, har liksom inget behov av mig på samma sätt. Och plötsligt samlar så här, ja, och vad är min mening? Och jag kunde nästan bli stressad över av att känna så här, jag måste komma på en mening. Mm. I att känna den här drivkraften framåt som gör att saker och ting blir kul.
Ja.
Och då är det, risken är den då stor att man tittar på de stora frågorna. Mm. Att istället för kanske, ja, men lära mig virka eller ja. Hitta någonting annat på vägen liksom.
Ja.
Att man ställer för höga krav på sig själv att hitta en mening.
Nej, men jag förstår vad du menar. Och jag tror att det behöver inte vara de stora sakerna. Men om vi går in på det första du sa där är ju en klassiker, just att barnen blir lite äldre. Och det har ju varit väldigt meningsfullt, såklart, att vara förälder. Det känns extremt meningsfullt att, liksom att uppfostra sina barn och vara med dem och leka med dem och allt det där. Och sen kanske de blir äldre och så får de mer ett eget liv. Och sen blir det så här, oj, ja, men det har varit ett tomrum här. Vad ska jag fylla det med det nu? Och att försöka forcera fram någonting. Ja, men nu ska jag hitta någonting som känns så himla meningsfullt och kul och spännande. Det är inte helt säkert att man gör det för stunden. Och då kanske man får acceptera att nej, just nu så har inte jag någon stor grej som jag känner jättemycket så här, passion för i livet. Men ändå försöka gå på det som känns bättre. Även om det skulle vara virke. Jag tror att det ska vara utifrån en själv, inte utifrån yttre måsten, bord eller yttre normer, att det ska vara så himla, för då kanske man är inne också i någonting sådär att man blir för omvärldsberoende, så att säga. Jag ska göra någonting som är meningsfullt, inte bara inför mig själv, inte inför alla andra, så att säga, utan jag tror att det kan vara de där små sakerna också, så länge de känns bra.
Ja, och just när det blir så att man blir vuxenförälder, då tror man ju, kanske man upplever först att man inte alltså har den betydelsen för sina barn, sen inser man ju att meningsfullheten ligger där fortfarande, även om man inte ser lika mycket. Det är ju bara mer en förändringsprocess.
Ja.
Och snarare hitta tanken, vi gjorde ju alla att jag bara säger, förra sommaren, jag bara, en sommar där jag kan göra precis vad jag vill.
Just det.
Alltså, det här är ju lyx, även om jag såklart egentligen kunde ha varit med dem jämt, men nu ser inte situationen ut så.
Nej.
Jag bara, gjorde precis vad jag ville. Och då blev det ju väldigt bra, så det var ju på något sätt kanske då en menings... Alltså att man hittar olika meningar och bara ändra tanken. För tankar skriver ju du också om, och det har vi pratat om flera gånger i podden. För jösses vad de ställer till det.
Ja. Precis, och det du sa precis innan där, just att ställa om, det tror jag är superviktigt. Att du kunde på något sätt, att du fastnade inte, och nu har de flyttat och vad ska jag nu, och hamna i något det synd om mig, tänk. Eller, för det finns ju personer som i sådana förändringar nästan kan bli deprimerade och liksom ha svårt att acceptera. Men det där är ju en styrka, tänker jag, som du har, att du har förmågan att kunna ställa om och se fördelarna. Jaha, nej, men då kan jag göra så här istället. Men som du är inne på, just att det handlar om tankar. Och väldigt mycket av problemen kommer ju från tankar. Jag menar, om man tänker ångest och depression. Ångest handlar ju mycket om tankar framåt. Alltså att jag är rädd för saker som ska hända, till exempel. Eller vid panikångest så är man rädd för, oj, tänk om den här hjärtklappningen är en hjärtinfarkt. Alltså det är också en tanke, en feltolkning. Och i depression vet man att man har mycket också, inte bara framåt utan också bakåt. Tankar om ältande, eller att man är dålig, att man känner sig dålig. Eller dåliga, alltså negativa tankar om omvärlden och att världen är en dålig plats och så vidare. Och då har man också sett att aktivitet är väldigt bra för att förebygga negativa tankar. För att ju mer du gör, och det är ganska logiskt egentligen, men man tänker inte på det när man mår dåligt. Men ju mer du gör, desto mindre tänker du. Så tar du ett schema då, där du aktiverar det kallas för beteendeaktivering i KBT, och de har satt ett jättebra stöd för mot depression bland annat. Att du bara har saker som du ska göra utifrån livskompassen då, än en gång. då distraherar du direkt in ditt sinne så att du uppmärksammar de sakerna. Så att går iväg och börjar, men det svåra där är att personen som är väldigt långt nere i nedstämdhet och depression har svårt att ta det steget, för att den tänker, nej, men det kommer inte bli något kul och de kommer ändå inte tycka om mig, så att nej, det är ingen idé att gå dit. Men när den väl gör det, då brukar de oftast känna sig lite bättre efteråt, och det är det som till slut gör att man, en del av det som kan få en att komma ur en depression. Sådär.
Jag tänker bara säga, just när man är ute och bara rör på sig, att promenera, att rörelsen gör på något sätt att tankarna, huvudet vilar men kroppen rör sig, brukar jag säga. Alltså en känsla ibland i alla fall, och sen händer det ju så mycket i kroppen att göra saker, men det är ju just det, men då när det är så pass, så bör man ju också kanske be om, alltså så här, söka hjälp, för att det tycker jag också är viktigt, att man behöver inte klara allting själv.
Nej,
utan
nej.
Det viktigaste är väl det att tala om att man behöver hjälp.
Ja, ja, exakt, exakt.
För det kan ju vara svårt för andra att se.
Ja, och det är skamfyllt för många personer, just det här att vara sårbar. Om man har varit den här som ska vara stark och tuff och duktig, och sen hamnar man i en dipp, oavsett om det är en utmattning eller depression eller vad det är. Att våga berätta det. För då är vi än en gång i det här, vad ska de tänka? Och det finns en skam i det, tråkigt nog, för det är det man behöver göra. Man har ju sett att oavsett om det är en relation, eller om det är med vänner, eller om det är en arbetsplats, just det här att kunna vara transparent och vara sig själv, och våga vara sårbar, och ha ett förlåtande, bekräftande klimat, att det är väldigt värdefullt, oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, eller stress på arbetsplatsen. Men just det du är inne på, just det här att våga öppna upp, och berätta, och vara ärlig, inte ha den här fasaden. Att säga att jo, allting är superbra, och sen är man hemma ensam, deprimerad eller vad det är, utan att nej, men jag behöver hjälp, jag mår inte bra. Liksom att man kan sätta ord på det, för då kan ju också andra faktiskt börja hjälpa en, och att man kan ta emot den hjälpen och sådär.
Och kan det vara så att bara man tar det steget, så har man ju vänt på det, alltså spiralen, att den inte går neråt, utan om man tar steget och ber om hjälp, så har man ju gjort ett enormt stort steg.
Verkligen.
Men också att slippa känna att jag behöver inte bära det här bara.
Absolut, det är ofta det som är vändpunkten. Man har ju sett till exempel att i terapi, när folk, ibland börjar folk må bättre bara de har bokat en tid. Alltså innan de ens har kommit hit. Och jag tänker att det är lite det du är inne på, just att nej, men nu har jag faktiskt sökt hjälp. Jag har berättat att jag behöver hjälp, och jag vet att det är någonting som förhoppningsvis kommer kunna hjälpa mig. Och redan där så har man börjat söka lösningar, istället för att vara i det här mörka, hopplösa, liksom att allting, det kommer aldrig bli bra. Just det, jag tänker att till att, nej, men det finns ljus i tunneln. Och också det här, jag tar steg framåt. Jag är inte liksom fast i det här, utan jag kan ta steg framåt för att försöka ta mig ur det här. Så ofta kan det vara en vändpunkt, precis som du.
Du skriver en del om mindfulness, att det här med att vara i nuet. Om det är meditativt eller meditera, eller vad, hur mycket av det behöver vi försöka uppnå för att skingra tankar och vila en stund?
Alltså det är ju, man har ju sett mycket i forskning att mindfulness är väldigt bra, och i sådana studier, någon som jag såg, det var det så här 20-30 minuter om dagen. Om man gjorde det i några månader, så hade man sett effekter i hjärnan jämfört med grupper som inte gjorde det. Men sen är det svårt för vissa, alltså för många, att ta sig den tiden att göra det 20-30. Men jag tänker att om man åtminstone gör det 5-10, så är det ändå någonting. 5-10 minuter om dagen. Och det finns jättebra appar för det. Och det finns YouTube-klipp. Men att det är viktigt, det skulle jag absolut säga att det är. Och det handlar ju mycket om att, alltså det man gör när man tränar på mindfulness, är att man tränar på att rikta sin uppmärksamhet på olika saker i nuet. För som vi var inne på tidigare, just det här med att när man mår dåligt, så fastnar man mycket i negativa tankar. Framtidstankar eller ja, olika negativa tankar. Men i mindfulness, då tränar man på att kunna skifta fokus. Så att då går man från de negativa tankarna till hur det är min andning just nu. Eller till exempel, hur känns det i kroppen just nu? Är jag spänd någonstans? Hör jag några ljud just nu? Så att det är någonting man aldrig gör annars i livet, just att träna på att rikta om uppmärksamheten, nästan som en strålkastare på olika saker. Och då har man sett att just den förmågan att kunna skifta fokus, det är den som också hjälper oss mot psykisk ohälsa.
För det där är ju, det tycker jag är super, jag är ju då ADHD, så för mig att sitta ner 10 minuter och liksom försöka, jag får ju jobba rätt hårt, och jag tror att det är det som också att jag Jag tycker det är skönt att yoga och göra någonting med kroppen. Ja. Men jag märkte faktiskt häromdagen så var jag med på en meditation med Dag Tolstoy som på Instagram. Han gjorde en sån här live i 3 timmar för Barncancerfonden. Mm. Och då var vi olika som kom in och satt oss i 10 minuter. Ja. Och jag tänkte, han ska sitta 3 timmar och jag i 10 minuter. Och det märkliga var att jag kom in där och så satt jag där i 10 minuter. Och när jag gick därifrån, jag var så klar.
Ja.
Och jag tänkte, då hade inte jag gjort något speciellt mer än att också när man blev filmad så var jag, blev jag ju så fokuserad på att vara här och nu.
Just det.
Att de 10 minuterna gjorde så enorm skillnad. Och då kan jag bli så förbannad på mig själv. Att varför kan jag inte ta de där jävla 10 minuterna och jobba lite då med att tankarna hoppar ibland.
Ja.
Prioritera 10 minuter om dagen. Hur svårt ska det vara?
Ja, nej, men det är otroligt svårt av någon anledning. Och, men jag tror att en bra grej där är dels att försöka få in en rutin. Så att man har ett återkommande. Inte så här, jag ska väl göra mindfulnessen. Utan mer att man hittar någon tid. Om det är att man går till kontoret 10 minuter tidigare. Eller att man har möjlighet att sitta i bilen i garaget. Eller vad det än är. Men att man hittar någon tid varje dag. Att man börjar smått. Man kan börja med 3 minuter om dagen. Man behöver inte börja med 10 direkt. Att man gärna har kanske en påminnelse i mobilen. Mindfulness klockan 7:50 om man börjar klockan 8 till exempel. Och att man har bestämt sig, man har visualiserat det. Ja, jag ska sitta där varje dag och det är det jag kommer göra. Man har förberett sig så att säga. Men sen när man väl gör den, att man inte har för höga krav på sig själv i att man ska göra perfekt. För jag menar, ens hjärna är ju gjord oavsett om man har ADHD eller inte, att den ska vandra iväg i tankarna. Det är det våra hjärnor gör. Och sen kan det göra det i olika utsträckningar såklart. Men att man inte, för det är det många hamnar i, att man tror att man ska inte tänka alls. Och sen blir man självkritisk. Åh nej, nu tänkte jag på något annat. Men att ge sig själv cred, även om det var ett sånt mindfulnesspass när man inte hängde med alls, vill säga att man kör en så här vägledd mindfulness. Då kanske man sitter och tänker på annat i 3 minuter. Att man inte går in i självkritik där, utan mer, aha, oj, nu mer neutralt. Ja, nu märker jag att jag tänkte på någonting annat. Men nu fortsätter med övningen nu. Och att man försöker ge sig själv lite cred för att man faktiskt gjorde den. Men inte att man har så högt uppsatta mål i hur det borde vara eller att det ska göras perfekt.
Nej, och jag gick en sån här temameditationskurs för många år sedan och då var ju det att man skulle sitta 20 minuter. Men det som var bra där tyckte jag att var, de påpekade om det kommer en tanke som kommer tillbaka ofta, låt den gå. Låt den få vara där då. Och tänk klart den.
Just det.
Istället för att pressa bort. Men det du säger nu till exempel är ju att när du sitter där så är det inte bara det att man inte ska tänka på någonting. För det är det jag, även om jag håller på med det här, att jag vill hamna i det här att man bara zonar ut typ. Medans det handlar ju om att, som du säger, att träna på att flytta fokus.
Ja, precis. För att det är nog det som är, om vi tänker mindfulness, den man använder i terapi då, liksom, som ingår i 3D-vågens KBT som är taget från zenbuddhismen. Just den mindfulness handlar om det här, skifta fokus. Och det är lite olika, men det brukar oftast innehålla någon sorts kroppsskanning, att man ska notera andningen. Men man kan också göra det i vardagen. Alltså till exempel om man sitter och äter, att försöka så här, ja men vad är det jag äter för något? Vad smakar det? Istället för att tänka, vad ska jag göra sen? Utan att försöka vara närvarande. Eller om man tar en dusch, att man försöker vara mer i, jaha, så här känns duschstrålarna mot kroppen och så här luktar tvålen. Liksom att man försöker vara närvarande. Så är det någonting som man egentligen vill att man ska ha med sig hela tiden. Men det finns ju många olika typer av meditation och jag är ingen expert på det, så att jag vet inte exakt vad de andra varianterna säger sådär. Men just att mindfulness, då är det här fokusskiftet.
Men det är någonstans också det här att vara närvarande i det man gör, som du säger. Vi har tidigare pratat i tidigare poddavsnitt om det här med hjärnan och olika hormoner som utsöndras och substanser. Och då är det också oxytocinet till exempel, som när man känner den här värmen mot kroppen eller när man schamponera håret istället då för att tänka på någonting annat, så kan du faktiskt känna vad skönt det är när jag masserar hårbotten.
Ja.
Att dels är det närvarande och dels ökar oxytocinet som stränker då stresshormonen.
Precis, och jag tänkte på det när du sa förut att du satt med den här stunden där när du gjorde den här meditationen och att du kände dig klarare efteråt. Och då tänkte jag att en av faktorerna kan ju vara mycket det att du skulle göra en sak bara istället för multitaska. För att, men i det vanliga livet så är det ju mycket multitasking. Man kanske är på väg någonstans och så kollar man mobilen och så gör man det och så gör man det. Man inser inte hur mycket man faktiskt multitaskar, men man vet att multitasking i sig är stressande. Men när du sitter där och bara gör en övning så att säga och är skärpt och fokuserad på övningen, då har du färre saker som, alltså mindre multitasking helt enkelt. Och då tänker jag att det i sig gör att du blir lugnare, ungefär som det där med att på nere i huvudet, men just att man är närvarande i en sak istället för massa saker.
Det tycker jag har märkt skillnad. Jag tog bort notiser på datorn framförallt från mejlen som jag sitter och skriver. Förut så kom det hela tiden sådana notiser på att nu har fått ett till mejl.
Ja.
Men när jag tog bort det så satt jag plötsligt och skrev i 2 timmar och hade inte ens tänkt på någonting annat.
Just det.
Men den där, och jag hade ingen aning om att den där lilla notisen pockade så tydligt på mig.
Ja.
Som att det var ett barn som stod och drog mig i armen och sa mamma. Man bara, ja, jag kommer snart. Och så ska man då prata i telefon.
Ja.
Att hitta det här lite mera en sak i taget grejen.
Ja.
Vi har varit lite inne på det när du pratade om det här med tankar och känslor och så, men hjärta och hjärna, det tycker jag är så fantastiskt att, kul att du skriver om, för att jag vill ju att de ska vara i något form av kollektivt ledarskap, att de tillsammans jobbar, men de kan ju också ha en inre konflikt om de där två.
Ja.
Och du skriver om det i boken, på vilket sätt tänker du då?
Nej, men precis som du är inne på, just att det är bra om båda finns med, så till exempel, jag tror att jag tar upp det i boken också, men just att i terapi så brukar man säga att om en person pratar väldigt mycket om sina tankar, då skulle du fråga den om dens känslor. Och om de pratar väldigt mycket om sina känslor, då skulle du fråga den mer om tankarna. För att man, precis som du är inne på, försöker, det är bra att få in någon balans mellan båda. Då. Och ibland är de i konflikt, just, vi säger till exempel att man är väldigt emotionell och man blir frustrerad och ledsen och arg. Och kanske lite impulsiv, men då beter man sig på ett sätt som inte är helt rationellt ibland. Man låter känslorna styra lite för mycket. Och sen finns det personer som kanske är väldigt mycket i tankarna. Att, ja, vad tänker den nu och vad tycker de om och sådär. Och så glömmer man bort att lyssna in sina egna känslor. Man ignorerar dem totalt, utan man är bara inne i någon sorts tankar eller kontroll till exempel. Men genom de här situationsanalyserna som vi var inne på förut, det här, vad är det som triggas? Och sen skriva upp vad får jag för tankar och känslor, hur känns det i kroppen och sådär. Då börjar man lära känna sig själv bättre, för det är ju väldigt viktigt att ha koll på båda delarna. Och det märker man när man gör en sån här situationsanalys, vad man har lättast att skriva. Jag träffar vissa personer som har väldigt lätt att skriva tankarna, men sen när man frågar känslorna, nej, jag vet inte riktigt vad jag kände. Och då är det ett arbete som den personen får börja göra. Att identifiera vilken känsla är det, hur känns den, vad kallas den. Det är en jätteviktig del i det här. Och likaså åt andra hållet, om det är någon som pratar jättemycket om känslor, jag är så himla arg. Och varför då? Jo, men för att det och det och det. Och så börjar man undersöka tanken och så kanske man märker att, ja men vänta, de här tankarna har du inte belägg för. Det här kanske är tankefällor du håller på med. Och då börjar ni inse, ja just det, jo, det är inte bara en känsla, utan jag tänker faktiskt saker. Jag antar en massa saker som kanske inte stämmer. Så att det är bra att om man känner att man har problem med, eller mindre koll på någon av delarna eller båda, att utveckla det och synliggöra dem mer och bli mer medveten om både tankar och känslor.
Men hur viktigt är det att, om man tänker i ett utmattningsperspektiv då, att lyssna till det här med känslor? För du skriver ju också om att det är viktigt att känna och också att prata om sina känslor. Där vet jag många som kan säga för att gå inte och prata om det där. Ja, fast jag mår dåligt av det. Och jag behöver ventilera det med någon. Hur viktigt är det att få göra det utan att man liksom... Det handlar inte om att man snackar skit om någon annan.
Nej,
utan
nej.
Än att bita ihop och inte prata om det.
Mm.
Vad är skillnaden om man tänker då stresssynpunkt?
Nej, men det där är en jättebra fråga. Och jag tänker att när övergår det till ett ältande? För jag tänker att det är bra att ventilera. Men... Vi säger att man skulle gå in i en jättenegativ loop och till exempel att ja, men den gjorde det och den gjorde så. Eller jag hatar mitt företag för de har behandlat mig illa. Och så går man in i någon negativ loop som man pratar väldigt mycket om. Jag tänker att det kan ju övergå till något destruktivt också. Om man bara hamnar i någon sorts bitterhet i det där som inte leder till konstruktiva lösningar. Och sen får man ju också tänka att för omgivningen så blir ju en person som berättar ofta om sina problem en energitjuv. Tråkigt nog, men det blir ju till slut så att kommer man hem varje dag som var en partner och så berättar man varje dag om nya problem på jobbet. Och så har den själv jobbat och den vill ha sin återhämtningsstund just då. Då kommer den ju tycka, så, måste du berätta om det där igen? Kan du inte bara lösa det? Kan den ju hamna i. Men jag tror absolut att det är bra att ta upp det. Försöka hitta lösningar. Men att vara försiktig med att inte gå in i ett ältande utan vara lite mer lösningsfokuserad. Och sen... kanske att man inte bara pratar med en person hela tiden om man märker att den tycker att det är jobbigt, utan man kanske hittar olika som man kan prata med och försöka lösa det här problemet med. Men inte att man biter ihop och bara håller inom sig.
Nej, för det är ju om det är man går åt andra hållet. Antingen ältar du, och det är ju viktigt att få ett stopp på det. Det handlar väl mer om att prata av sig för att sen kunna släppa det.
Ja.
Men att om man stänger igen för att man säger man ska inte prata med andra om det och andra ska inte veta det här eller jag ska inte besvära andra med mina problem och så biter man ihop istället. Ja, ja. Det har väl inte någon direkt sund effekt på hälsan?
Nej, absolut inte. Utan när du beskriver det så tänker jag absolut att i det fallet så ska man tänka snarare prata om det och sätta ord på det, ventilera, få ur sig det och förhoppningsvis ha med en omgivning som också kan finnas där och lyssna och hjälpa en i det där, än att man skulle gå med det själv och tänka att jag ska vara stark i mig själv bara och bära allt det där, för man exploderar till slut, man kan inte gå runt och bara bära en massa saker. Så att verktyget att prata om det är ett bra verktyg att få ur sig det, och det kan man använda sig av varje dag med vänner och partner och andra personer.
Men det är ju skillnad på prata och älta. Alltså för att det blir ju att ältandet blir då destruktivt som du säger till slut. Men att man öppnar upp och pratar om det för att slippa den stressen och lättare kanske gå vidare.
Precis, jag tänker att om det blir ett ältande så ser jag risken att det inte leder till en förändring. Alltså till exempel ibland så kan jag träffa personer som har klagat på en sak väldigt länge. Men de har liksom fortfarande inte tagit steget och gjort någon förändring. Till exempel de kunde ha sökt ett nytt jobb. Men de har hindrats av rädslor till exempel. Och då kan man fundera, vad har det för effekt att klaga om du inte gör en förändring? Så det är en balansgång. Men jag tänker att det är ändå bättre att de tar upp att de är missnöjda. Det är ändå ett steg i rätt riktning skulle jag säga. Jag tror att det hade varit sämre att inte ta upp det alls. Så
att säga. Och där någonstans blir det väl att våga visa att man känner någonting.
Ja, exakt.
Men vi pratade ofta under ledarskapskursen som jag gick på och kommer tillbaka till det, men den här dramatriangeln när man hade så här offer, förövare och hjälpare, att offret då går och klagar hos den här hjälparen och hjälparen nästan håller med och gör offret ännu större.
Just det.
Istället för att hjälparen som offret går till, eller offret eller den som är drabbad, säger sig att hjälper till på vägen genom att säga, vet du vad, jag hör vad du säger, men ta det här med din chef, för det är ni två som kan lösa det.
Just det.
Inte jag, men jag hör vad du säger.
Just det. Så att man inte blir någon sorts möjliggörare i något dåligt på något sätt. Att man istället får personer att handla i en bra riktning kanske.
Ja, jag tänker så att då har man i alla fall fått prata av sig. Men också kan man ju tänka på det utifrån det perspektivet om man möter någon som har de här känslomässiga problemen. Just när det gäller då den här, nu har vi varit lite inne på det med självkänsla och självförtroende. För att det jag tycker är intressant för att inte hamna i utmattning har ju inte bara med att vi jobbar mycket. Utan det har ju väldigt mycket med relationer eller hur vi känner. Hur stor del skulle du säga att det är, om man tänker kring det här med innan utmattningen. Att känslosystemet mer än faktiskt det praktiska presterandet.
Men jag skulle säga att känslobiten är viktig där. Dels det vi pratade om förut, just det att man inte lyssnar in sina känslor. Till exempel, vi vet att ilska finns där för att man ska kunna säga ifrån. Men många personer som stressar mycket är personer som säger att nej, men jag blir inte där. Utan och då kan man inte heller säga ifrån. För att man tillåter sig inte att bli missnöjd eller liksom sådär, sätta en gräns. Så på det sättet är känslorna viktiga. Och sen om vi tar det här relationer, du säger att allting handlar inte om jobbstress, utan det är precis som jag håller med dig till 100%. För väldigt ofta är det att det är flera saker samtidigt. Det kan vara att man jobbar och har saker på jobbet, men sen ibland kan det vara mest privata saker. Det kan vara till exempel en separation parallellt, eller att man har en förälder som behöver hjälp, som har börjat bli lite äldre, eller att man har barn som har det struligt på något sätt, eller med hämtningar och lämningar. Och att det blir den här, för hjärnan vet ju inte, är det arbetsstress eller är det privat stress? Den vet bara att det är stress. Och att det är den sammanlagda stressen som blir för mycket så att säga. Och man kan ta in känslobiten på flera sätt där. Dels det här med att man inte har lyssnat in sina känslor tillräckligt i stress och bara kört på. Istället för att lyssna in och sätta gränser och vara sam mot sig själv. Men också att när man börjar bli mer stressad så börjar det komma negativa känslor. Det är som att de hinner i kappen och då får man mer kortstubin och man blir mer arg och man börjar brusa upp mer och man kanske börjar känna sig misslyckad för att man inte fixar det man fixade förut på jobbet. Och så blir det ett ältande kring det och en ökad självkritik. Så det blir som en ond cirkel av tankar och känslor. Och till slut så är det svårt att skilja på. Okay, hur mycket är det att jag faktiskt har för mycket? Hur mycket är det att jag har hamnat i att jag mår dåligt över mina symptom och hamnat i någon sorts dåligt mående. Men båda delarna finns definitivt med.
Så man sitter nu i sommar och tänker sig, nu vill jag liksom se över, för att jag har blivit trött det här året, jag kanske inte riktigt hamnat i utmattning, men jag vill göra mitt liv ännu bättre. Jag vill inte vara så här trött, jag vill ha det hållbart. Så är det viktigt att titta inte bara på arbetssituationen, utan också se över så här, hur ser min privata situation? Sen kanske den ser toppen ut, och då kan man ju kanske fokusera då, men vad skulle du säga konkret, är det liksom helheten, så man inte glömmer det, tänker jag?
Nej, men helheten är jätteviktig, och det behöver inte ens vara att man har problem hemma, utan det kan vara att man aldrig tillåter sig återhämta sig. Det kan vara personer som kommer hem och så är de alltid i rörelse, de kan inte ligga och slappna av och bara läsa en bok i en kvart eller ta det lugnt i en kvart, utan det är alltid någonting mer. Är det inte mobilen så är det något projekt, eller så ska man flytta på någonting, eller så ska man... Så att om jag ska säga det konkreta mest viktiga, det är så här, hur många timmar eller minuter per dag får jag in av sånt som inte är att jag är igång med saker som tar energi. Mm. Och att få in mer av det som då ger energi. Och rent konkret att göra ett veckoschema där man får in sina pauser, man vet när man går och lägger sig, man får in en bra lunch, man försöker tänka en sak i taget, och att man, och det kan vara bra att ha det synligt, kanske ett block eller på mobilen eller någonting som man tittar på varje dag. Och att man försöker följa det. Man kan ha en timer också varje timme som plingar, som påminner om att ta en paus till exempel. Så det kan vara en variant.
Mm. Och just det att som du säger, det behöver inte vara någonting som inte är bra i relation, utan det kan ju snarare vara så här, älskling, jag behöver en kvart. Kan du ta våra småbarn den här kvarten varje dag? Och så får du en kvart varje dag, ja, där vi bara kan släppa ansvar.
Precis.
Och ta, det, ja. För att någonstans kan jag känna att jag vet inte om det är någon som håller med mig det, men jag kan uppleva att, liksom att jag tar på mig så mycket ansvar, och det i sig själv är en stress, istället för att låta så här, ja, fast det här ligger hos dig nu,
ja,
nu släpper jag det här,
ja,
för då kan jag ju också vila på ett annat,
ja,
sätt.
Ja. Nej, men den där är jätteviktig, just det där med ansvarsbiten. Det har man också sett just med, man har ju kommit fram till att kvinnor har dubbel stress. Man såg i någon studie att, liksom att män hade en stresstopp på dagen, men sen gick det ner på kvällen när de kom hem. Men att kvinnor hade både på dagen och sen på kvällen, just för ansvaret. Och ansvaret behöver inte bara vara de här tydliga, liksom att laga mat till exempel, utan det kunde också vara sådana här andra saker, att komma ihåg födelsedagar eller komma ihåg saker, att hålla mer i tankarna så att säga. Och just som du är inne på, att delegera och släppa iväg det. Och där kan man behöva jobba ibland med kanske kontroll. Så här, oj, kommer den här kunna lösa det? Eller kommer den glömma bort det? Så det kan ju finnas saker som man kan behöva jobba med där. Men det är absolut viktigt att göra det, för att det blir orättvis också. Varför ska den ena gå runt och ta allt ansvar och så ska de andra inte ta ansvar? Och ansvaret i sig är absolut en stressfaktor, för att det gör ju att hjärnan hela tiden behöver vara igång och komma ihåg saker och hålla koll. Den kan ju inte bara slappna av, utan den måste hela tiden vara där.
Nej, och det där är ganska roligt, för det betyder ju inte att den ena parten inte vill ta ansvar. Du,
nej,
kan lämna över, men då bara är sjukt svårt att släppa ansvaret.
Exakt.
Också, för att man är lite kontroll.
Exakt.
Freak. Så det handlar ju om liksom, men att man tittar på det, så kanske man kan skratta åt det också. Sen vet du vad, hjärtat, nu får du släppa det här ansvaret, för du har lämnat det till mig nu. Så att man hjälper liksom att påminna varandra.
Ja.
Så att, men hitta de här små punkterna i alla fall kring vad. Och jag tänkte på några konkreta tips som du kan säga. Jag kommer också lägga ut, för det har varit jättefint att skicka ett mejl till mig där jag kan lägga ut på Instagram också lite olika tips. Men om vi skulle liksom sammanfatta lite grann, så här, vad tycker du är det viktigaste att tänka på för att inte hamna i utmattning?
Nej, men de viktigaste bitarna, en är ju den här med att vara sam mot sig själv. Och vad innebär det? Jo, men att, som vi var inne på, att lyssna in sina känslor och behov. Att inte bara gå in i självuppoffring och hjälpa alla andra eller gå in i duktighet hela tiden, utan att säga, nej, men idag ska jag faktiskt prioritera mig själv, vad jag känner, och få in lite mer pauser och vara snäll mot mig själv, inte bara köra på som en maskin liksom, utan mer så här, ta hand om sig själv och låta sin hjärna få återhämtning. Du är en annan viktig var ju sömnen, alltså att verkligen tänka att när man har forskat på det, som är så att sömnen är nummer ett på återhämtningen, som var inne på, så att verkligen försöka tänka att varva ner på kvällen så att man får sina timmar och prioritera den. Ibland hamnar ju folk i det här kortsiktigt, att man säger, men jag vill bara kolla på lite mer Netflix. Och sen, för att det är klart, kortsiktigt så är det roligare. Men så tappar man kanske en eller två timmar Och över tid så blir inte det så bra heller för återhämtningen och för hjärnan. Så den är också viktig. Sen var det här med veckoschemat, liksom att tänka plus och minus och pauser och att försöka få in pauser varje timme och försöka tänka att inte multitaska utan en aktivitet i taget så att säga.
Och där har vi, liksom några grund och också det här med att titta över så här, känslosystemet. Vad är det? Det är inte bara jobbet kanske, utan titta helheten. Generellt för
precis.
Att det ska ge effekt. Och då kanske man inte behöver rycka lika mycket i allting heller.
Nej.
Den stora förändringen behöver inte ligga i jobbet, utan det kan vara lite förändringar där.
Ja.
Och lite förändringar hemma eller i mitt privatliv.
Ja.
Så ger en större skillnad.
Exakt, och just livskompassen som vi var inne på från början. Den var också jätteviktig. Och där får vi in helheten som du är inne på. Just jobbet, relationerna, hälsan och fritiden. Vad är det jag behöver förbättra? Och där finns ju sådana här som jag skickade till dig i mejlet. Men just att man kan på ett ganska enkelt sätt bara gradera de här områdena i livskompassen 1-10. Hur nöjd är jag med dem? Och då märker man rätt fort. Ja, okej, jag fick bara en 3 på söndagen. Okej, vad behöver jag där? Eller jag fick bara en 5 på vänner. Och jag skulle vilja att det var en 8 faktiskt, för den är viktig. Okej, men då, vad behöver jag där? Så den är väldigt, väldigt bra. Också.
Alltså det finns jättemånga bra övningar i den här boken och boken heter Nära gränsen, så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Så väldigt mycket kunskap och väldigt mycket att testa sig själv på. Och så fick jag ju skratta lite grann då, för jag kom ju på mig själv. Men det är också det att även om jag, och det är det jag kan tycka många, även om jag vet att jag har för mycket nu, så kan jag inte låta bli.
Mm.
Men det var också skönt att höra att den här kicken som jag får jag ju lära mig att hantera, att luras inte av den. För du behöver också vila. När du inte jobbar med sånt här, vad är du nyfiken på då?
Ja, men det finns en hel del olika saker som jag tycker är kul. Jag har en son, han är 3,5, Leo. Brukar vara med mycket. Ibland brukar jag träffa kompisar när vi kollar lite på sådana här MMA, UFC. Jag vet inte, har du koll på det?
Nej, jag har koll på det, men jag tycker det är jätteläskigt att titta på.
Precis. Ja, men det brukar vi kolla på ibland. Och ja, men det finns ganska många olika saker där.
Så att du får din återhämtning? Det är det jag menar, att man någonstans kan vila ifrån det man kanske gör annars. Då kanske man får återhämtning genom bara med sonen eller...
Precis.
Eller andra intressen.
Nej, men absolut. Det är något verkligen som jag försöker tänka på. För även om jag liksom, jag jobbar med det här och så är det inte som att det är någonting som också får kämpa med och tänka på och sådär. Och för mig så är de bitarna återhämtande. Liksom att gå till en kompis, hitta på någonting i helgen, vara med sonen, gå till Djurgården, gå till Skansen. Men liksom alla de här sakerna är återhämtande och viktiga, och att hela tiden försöka begränsa det andra, för det är otroligt lätt att det andra tar mycket plats, precis som vi var inne på.
Tusen tack för att du kom hit. Som sagt, boken heter Nära gränsen, så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Vi ska ta fika lite grann nu. Du ska få lite mellanmål eller så. Var du har lite fralla här och lite kanelbulle. Men vi ska avsluta med en låt. Vilken har du önskat?
Det var den där Michael Jackson.
Yes, Don't Care About Us.
Don't Care About Us.
Yes, då avslutar vi med den. Stort tack och ha en fin sommar.
Stort tack till dig. Tack.
Nästa veckas avsnitt gästar Viktor Frisk-podden. Vi pratar om drivkraft, hur han hanterar alla tankar och det som snurrar inombords. Vi pratar också om hur han som vuxen lärt sig att hitta ett förhållningssätt till sin ADHD. Hur gör Viktor för att förvalta sina styrkor och när vet han att han ska ta hjälp med det han är mindre bra på? Vi pratar även om alla hans projekt och om den hälsoresa som han har gjort under våren och som har blivit en ny livsstil. Och vad har den här resan gjort för honom i vardagen? Så missa inte nästa vecka.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.